Toras arv av Pia F. Davidsson. Prolog. Tora. 1944, Charlottenberg, april. Gratulationskortet hon fått från Tor på deras 18-årsdag seglade ner på golvet. Tora lyfte upp det och klämde fast kortet mellan spegelramen och spegeln. Sen drog hon kammen genom håret. Handen darrade. Om bara en timma skulle de ge sig iväg på ett uppdrag som fyllde henne med stolthet, men också vånda. Utan Tor hade hon aldrig vågat säga ja. Om de lyckades innebar ett nytt liv för någon eller flera. Om de misslyckades blev det katastrof. Etty. Nutid, Stockholm. Norra kyrkogården. Söndagen den 27 maj. Mors dag. Etty gick försiktigt, nästan smygande, som om knastrandet från gruset skulle störa dem som vilade i gravarna på båda sidor av gångvägen. Vid ett vägskäl stannade hon och läste på skyltarna. Norra kapellet låg rakt fram och minneslunden till vänster. Förmodligen skulle hon få ta farväl av pappa ensam, utan släktingar, vänner eller Erik. Pappa hade inte haft kontakt med sin släkt på över 70 år och Erik föredrog att spela golf med sina dotterdöttrar istället för att gå på begravningen. Men så hade han inte heller lärt känna hennes pappa ordentligt. En vindpust förde med sig doften av syrener och väckte henne ur tankarna. Hon lät blicken svepa över välordnade grusgångar och prydliga gravstenar och fann vad hon sökte. Längre bort kantades en annan gång av en pampig syrenhäck med sprickfärdiga blomklasar. Hon hade så när glömt bort att det var vår, eller hade det hunnit bli försommar. Hon styrde stegen mot häcken. Doften slingrade sig runt henne tills hon var helt omsluten. Minnen från skolavslutningar, försomrar och vaser fulla med syrener for förbi. Längst ner på häcken, mot sydläge, hade några vita blommor slagit ut. Hon såg sig omkring, hukade och bröt av en kvist. Gömd under en gren drog hon varsamt loss en liten blomma och sög nektar ur den. Pappa hade tyckt om syrener, faktiskt mycket mer än den röda ros hon beställt som handbukett att lägga på kistan. När hon tittade på blomman gick det inte längre att värja sig för sorgen. Den vällde över henne. Hon måste sluta gråta, annars var hon tvungen att sitta kvar i häcken och byxlinningen skar in i magen så att det var svårt att andas. Hon rotade fram solglasögonen ur handväskan och satte dem på sig. Lägg av, fräste hon åt sig själv. Ett rassel i häcken en bit bort fick henne att sånär tappa balansen och sätta sig på rumpan. Förlåt, den hängde liksom lös. Kom det från samma håll som rasslet? Rösten lät anfådd. Etty rätade på sig. Några meter från henne klev en man iklädd brun skinnjacka och med en bukett syrener i handen ut ur häcken. Han tittade på henne med ett ansiktsuttryck som talade om att han kände sig avslöjad. Även du, min Brutus, sa han och nickade mot kvisten i hennes hand. Långsamt gick vad han sagt och dess innebörd in. Hon tog av sig solglasögonen och inspekterade honom. Han hade humor och var säkert äldre än hon först trott. Sen kom hon på att hon nog hade utsmetad mascara runt ögonen och satte på sig solglasögonen igen. De betraktade varandra under tystnad. Han kunde vara mellan 45 och 55, hade bakåtstruket brunt hår med grå stråk, svarta jeans och en röd scarf virad runt halsen. Alltihop tecken på en uppväxt som goddagspilt. Om han var resande i solglasögon och hade huvudkontor i Nice skulle hon inte bli förvånad. Eller var han kanske stjärnsäljare av midnattsblå BMWs eller ett golfproffs på besök i gamla hemlandet. Snutfager var han i alla fall. Nej, det var inte till dig jag sa det där, sa Etty och kramade kvisten. Åh, är vi fler, sa han och spanade in i häcken bakom henne. Hon vände på huvudet och ropade, hallå, är det någon hemma? Nu log han, så att en alldeles för perfekt vit tandrad visade sig. Det var säkert porslinsfasader eller löständer. I sådana fall fick hon lägga till en karriär som ishockeyproffs i USA.